Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Vi ska läsa predikotexten ur första Korinthierbrevet 15, 35-49. Paulus skriver så här. Nu kanske någon frågar, hur uppstår det döda? Vad har de för kropp när de kommer? Du oförståndige, det du sår får inte liv om det inte dör, och det du sår har inte den form det ska få, utan är ett naket korn, kanske av vete eller något annat slag. Men Gud ger det den form som han har bestämt, åt varje frö dess egen form. Alla kroppar är inte av samma slag. Det är skillnad mellan människors, boskapsdjurs, fåglars och fiskars kroppar. Det finns både himmelska kroppar och jordiska kroppar, men de himmelska kropparnas glans är av ett slag och de jordiska kropparnas glans av ett annat slag. Solen har sin glans, månen en annan glans och stjärnorna en annan. Och stjärna skiljer sig från stjärna i glans. Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått i ringhet uppstår i härlighet. Det som blir sått i svaghet uppstår i kraft. Det sås en jordisk kropp, det uppstår en andlig kropp. Det finns en jordisk kropp, det finns också en andlig kropp. Så är det också skrivet, den första människan Adam blev en levande varelse. Den sista Adam en livgivande ande. Men det första var inte det andliga utan det jordiska. Därefter kom det andliga. Den första människan kom från jorden, av jord. Den andra människan kom från himlen. Så som den jordiska människan var, så är också det jordiska. Och så som den himmelska människan är, så är också det himmelska. Och liksom vi har burit den jordiska människans bild, så ska vi också bära den himmelska människans bild. Amen. Herre, skriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Det är egentligen ett under att det kan bli en blomma eller rent av ett mäktigt träd av ett litet, litet frö. Och alla har vi väl försökt oss på att plantera någonting. Att så morötter eller att sätta potatis eller att sätta frön som ska bli blommor. Och vi vet ju hur det går till. Vi sätter fröet i jorden och så vattnar vi och så väntar vi. Det är vi som sätter fröet i jorden, men det är Gud som ger växten. Forskarna kan beskriva det här. Forskare kan beskriva hur ett frö gror och hur det växer. Men de kan inte förklara hur plantan lär sig söka näring. Eller hur plantan lär sig att utföra fotosyntesen. De kan inte förklara vem som lär plantan att ge färg och smak åt frukten. Det är Gud som ger åt var sort passande form och egenskaper. Och det finns väl egentligen ingenting som kan få oss att hejda oss och stå där i förundran. Ingenting som då vi ser undren i skapelsen. Solen och månen och stjärnornas gång. När vi ser en solnedgång så stannar vi upp och beundrar den. Och vi ser träd och växter och vi ser mångfalden, fåglar och däggdjur och fiskar och hur de rör sig. Gud har format olika kroppar och gett dem olika form och olika egenskaper och mångfalden är helt enorm. Så med tanke på det så är det ju inte långsökt att tro att Gud kan ge våra kroppar passande egenskaper för att leva ett evigt liv på den nya jord som Gud ska skapa där rättfärdighet bor. Paulus han drar paralleller mellan fröet som läggs i jorden och vår död och uppståndelse. Så liksom fröet läggs i jorden, så läggs vi i jorden, vi blir begravda när vi dör. Och liksom plantan som växer upp är annorlunda än fröet som vi la i jorden, så kommer också våra kroppar att vara annorlunda i uppståndelse. Och när vi ser mångfalden i Guds skapelse, då kan vi lita på att han ska ge våra kroppar passande egenskaper för att leva ett evigt liv inför honom. Det uppstår en andlig kropp, skriver Paulus. Det här innebär ju inte att vi ska bli andar, att vi ska bli andevarelse, utan det uppstår en andlig kropp som har andra egenskaper än vår jordiska kropp. Och vi känner ju väl till vilka egenskaper vår kropp har och vad vår jordiska kropp behöver för att leva. Och våra livsvillkor skiljer ju egentligen inte så mycket från alla andra varelser som lever och andas här på jorden. Vi behöver vatten, vi behöver luft att andas, vi behöver näring för att leva. Men vilka krav ställs på våra kroppar för att kunna leva för evigt inför Gud och tjäna honom? Ja, det vet ju bara Gud. Men vi blir idag försäkrade om att Gud ska ge vår uppståndelsekropp passande egenskaper. Och därför kallar han uppståndelsekroppen en andlig kropp. De flesta människor är upptagna av nuet. Möjligtvis ältar man det förgångna, men få tänker på sin död. Många människor, i alla fall i vårt trygga samhälle där vi har överflöd på allt, de är upptagna med att leva så hälsosamt som möjligt, äta så bra mat som möjligt, hålla sig i form, man går på gym för att hålla sig i form, man kanske till och med blir så fitness, eller hur man säger, att man kan ställa upp i en tävling. Och när man är så upptagen av nuet och sin kropp på det sättet, så är nog tanken att döden ser man som en avlägsen yttersta horisont på vår tillvaro, som man sällan tänker på eller som man sällan vill tänka på. Och om man gör det, då gör man det utifrån ett helt logiskt resonemang. När den dagen kommer, då sker det som alltid sker. Kroppen dör och den läggs i graven, och där förmultnar den tills det bara finns ben och mull kvar, och med tiden så kommer ingenting att finnas kvar. Så har det alltid varit, så kommer det alltid att förbli. Det är helt logiskt, enligt vår erfarenhet, enligt vårt förnuft. Att till sådana människor slänga in den här tanken på uppståndelsen är ju väldigt störande. Ja, det är inte det minsta logiskt. Men till alla människor som är så upptagna med sin kropp och upptagna med det jordiska och upptagna med nuet, så kastar Paulus in den här störande tanken. Det finns en uppståndelse. Det är inte en logisk tanke, det är en andlig sanning. Vår död, det är inte den yttersta horisonten på vår existens, utan det är istället så att vårt jordiska liv här är bara början, och det är en liten bråkdel av vår eviga existens. Den här tanken på uppståndelsen, det var en svår tanke för Paulus åhörare, svårsmält. I Korint reagerade vissa när de hörde det med att säga: det finns ingen uppståndelse från de döda. Och Paulus har ägnat det svarat på den invändningen tidigare i kapitlet, i det 15 kapitlet, och sagt att det finns visst en uppståndelse från de döda. Han skriver: jag förde vidare till er det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna, och att han visade sig för Kefas och sen för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på samma gång. De flesta av dem lever än, även om några har insomnat. Sen visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig. Kristus har verkligen uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Och anledningen till att en del sa att det inte finns någon uppståndelse från de döda, det var nog att de hade svårt att tänka sig hur det överhuvudtaget kunde gå till. När kroppen är förstörd, när den är förmultnad, kanske uppbränd, vilken kropp ska då uppstå? Vår text inleds med den frågan, eller den invändningen. Nu kanske någon frågar: hur uppstår det döda? Vad har de för kropp när de kommer? Och vår text är ju svaret på den frågan. Och den här frågan är ju precis lika aktuell idag. Den samma fråga ställs ju idag. Okej, säger någon. Vi hör med våra öron att ni säger att det finns en uppståndelse från de döda. Men har ni kristna överhuvudtaget reflekterat över kroppen? Har ni tänkt på att det bara är ben och mull kvar av de som har lagts i graven? Och förresten, hur blir det med de som är födda med missbildningar? Utan armar och utan ben, CP-skadade. De som är födda med vattenskalle, de som har begåvningshandikapp, kommer de för evigt att leva med sin skada? Och hur blir det med de som har varit med om olyckor, kanske fått amputera benen? Och hur blir det med de som dör i en svår brand och blir uppbrända, eller de som dör i explosioner? Vilken kropp ska de ha i uppståndelse? Hur kan en kropp uppstå då det bara är aska kvar? Så nu får ni svara. Ja visst, då svarar vi. Och vi svarar med Paulus: du oförståndige, det du sår får inte liv om det inte dör. Och det du sår har inte den form det ska få, utan är ett naket korn. Men Gud ger det den form som han har bestämt. Så är det också med det dödas uppståndelse. Så Paulus svarar med att hänvisa till vår egen erfarenhet. Och hur är det egentligen när vi sår ett frö, när vi planterar någonting? Det är ju helt klart att det kan inte gro förrän det läggs i jorden, eller hur? Och fröet som sås liknar ju inte alls den planta som sen växer upp. Och vår kropp kommer också att vara annorlunda i uppståndelsen. Gud ger vår kropp den form som han har bestämt. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått i ringhet uppstår i härlighet. Det som blir sått i svaghet uppstår i kraft. Det sås en jordisk kropp, det uppstår en andlig kropp. Och som sagt, kontrasten är ju inte mellan kropp och ande. Vi ska inte bli andar, utan kontrasten är mellan en jordisk kropp och en andlig kropp. Gud kommer att ge vår kropp de egenskaper som passar det eviga livet tillsammans med Kristus. Vi vet inte vad vi ska bli. Och egentligen, det uppstår en andlig kropp, men vi vet inte vad som menas med en andlig kropp. Men skriften ger oss den här försäkran: när Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Och Johannes, han skriver så här: mina älskade, nu är vi Guds barn, och än är det inte uppenbarat vad vi ska bli, Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom, för då får vi se honom sådan han är. Och Paulus förklarar sen att det finns en andlig kropp genom en rad jämförelser mellan den första människan Adam och Kristus, som man kallar den sista Adam. Den första människan blev formad av jord och blev en levande varelse när Gud blåste in livsande i hans näsa. Genom syndafallet, genom sin synd, så drog han förbannelsen över sig själv och alla sina efterkommande. På grund av synden, vi är alla lika honom. På grund av synden så måste vi alla vända tillbaka till den jord vi är tagna från. Vi är alla lika Adam. Hans livsvillkor är våra. Och det kommer först. Paulus skriver ju det. Först kommer det jordiska, därefter kommer det andliga. Och det jordiska, det har vi erfarenhet av, vi vet vad det är. Men sen kommer det andliga, och det får vi vänta på. Men ett är säkert, det kommer. Liksom det finns en jordisk kropp, så finns det också en andlig. Till skillnad mot Adam så var det inte nödvändigt för Gud att blåsa in livsande i Kristus näsa för att han skulle bli en levande varelse. Han är Guds son. Hans ursprung är av evighet. Han har liv i sig själv, och han kom från himmelen för att ge världen liv. Han blev en livgivande ande. Och han blev förhärligad efter att ha fullbordat allt som krävs för att ge andligt och evigt liv åt oss som är lika den första Adam. Alltså människor som måste återvända till jord. Och så som den himmelska människan är, alltså så som Kristus är, så är också det himmelska. Och liksom vi har burit den jordiska människans bild, så ska vi också bära den himmelska människans bild. Och det här, det är ju vår största längtan. Det är vårt fasta hopp. Vi ska en dag bli lika Kristus. Han har med sitt liv och sin död köpt oss för att vi ska tillhöra honom och leva med honom. Och han har uppstått som den första bland många. Och på uppståndelsens dag ska han förvandla oss så att vi blir lika honom. När vi läser evangelierna, ögonvittnesskildringarna, så får vi en liten föraning av vad som ska komma för oss. Efter uppståndelsen så ser vi inte minsta spår av smärta och lidande hos Jesus. Enbart seger och härlighet. Vissa saker har han fått till sin mänskliga natur. Mig är given all makt i himlen och på jorden. Vi kommer inte att få den makten. Vissa saker gör han i kraft av att han är Guds son. Så han kom till lärjungarna fast de hade låst in sig. De var bakom stängda dörrar och plötsligt stod han mitt ibland dem. Vi kommer inte att kunna gå genom stängda dörrar. Men vi kommer att ha del i hans härlighet och seger. Och han ska upphöja oss till en sån grad av härlighet och ära att det egentligen är ofattbart för oss människor som är dömda att vända tillbaka till jord. Jesus säger så här i brevet till Laodicea: den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min far på hans tron. Vi hör att Jesus åt efter sin uppståndelse. Men det verkar inte som att han åt därför att han var hungrig och behövde mat för att överleva. Utan han åt av andra anledningar. Han åt för att visa sina förskräckta lärjungar att han inte var en ande utan hade en kropp. Att samma kropp som dog på korset blev begravd, nu hade uppstått i förhärligad form. Han åt för att identifiera sig själv. Så lärjungarna, de kände igen honom när han bjöd dem på frukost där vid Genesarets sjö. Vi ska också äta i himlen. Där blir vi bjudna till lammets festmåltid. Vi ska få äta livets träd. Men våra kroppar ska ha andra egenskaper. Vi äter inte därför vi är hungriga. Vi ska aldrig någonsin hungra eller törsta. Och vi ska inte leva med graven som den bortre horisonten på vår tillvaro. För döden ska överhuvudtaget inte finnas mer. Liksom vi burit den jordiska människans bild, så ska vi bära den himmelska människans bild. Och det innebär att vi ska bli lika Kristus. Och Gud har makt att göra det. Det är vårt hopp. Amen. Vi tackar dig, Jesus, att du köpt oss med din lydnad och ditt lidande för att vi ska tillhöra dig och leva med dig. Du har gått före och visat vägen. Du har för oss dött och blivit begraven och uppstått på tredje dagen. Och därför är vi inte rädda för att följa dig, även om vägen går genom död och grav. För du har gett oss ett fast hopp om kroppens uppståndelse, om förvandling, så att vi blir lika dig. Vi ska fram emot uppståndelsens dag och vi ska få se dig i härlighet. Dig tillhör all ära. Amen.